Då är det så här, kära lyssnare, att turen har nu kommit till Gotland i vår underbara serie om kustartilleriets historia. Tyvärr har inte vi fått medel för att bege oss dit. Och tyvärr så har redan spelats in en podcast av Fredrik Eriksson och Ragnar Strandberg som jag har slarvat bort. Därför gör vi det här i studiosammanhang, men icke desto mindre kommer det bli säkert en av de klarast lysande stjärnorna i vår serie om kustartilleriets historia. Eller hur, Fredrik?
Absolut, det kommer bli en spirituell upplevelse. Och podcastredaktören kommer givetvis att pryglas.
Och i era öron så har ni Fredrik Eriksson och Piotr Vavzenjuk som är lärare och forskare på militärhistoriska avdelningen på Försvarshögskolan. Vid militärhistoriska institutionen har vi nöje att tillägga. Det är fortfarande lite nytt, det känns spännande.
Vid inspelningstillfället så känns det lite sådär, nästan svindlande.
Det är så att Gotland ligger där det ligger i Östersjön och sjön har historiskt sett varit någon form av gränssättare eller åtminstone ett hinder, va? Ja. Men också någonting som förenar framförallt i tid för järnväg och flyg, va?
Ja.
Kan du teckna, säg, Gotlands strategiska läge i Östersjön och tillika hur man i äldre tid hade tänkt sig att försvara ön?
Precis som du sa, Gotland ligger ju där det ligger. Och det strategiska läge gör att det det kontrollerar centrala handelsleder genom Östersjön. Och genom Östersjön går den ryska handeln på Hansans fartyg. Så att det här är ett handelsområde kopplat till Nordsjön och alla sådana saker. Så det är en väsentlig, viktig plats. Och en av de absolut rikaste i hela Östersjöområdet, om vi talar om medeltiden och vikingatid. Och det är egentligen hela ön, men under 1200-talet så koncentreras handeln till Visby. Och då också genom Hansan. Gotland är väl i stort sett självständigt, men det lyder fortfarande under Linköpings stift. Och från 1270-talet så blir det allt tydligare knutet till Sverige. Det innebär inte att Gotlands ställning som svenskt kärnområde eller något sånt är färdig, utan staden Visby, eller jag ska snarare säga så här, det är vid Visby som ett av de centrala slagen i Gotlands historia står, nämligen när danskarna kommer med Valdemar Atterdag 1361. Och det finns en lång bakgrund med interna konflikter och liknande. Men om man talar omkring den danska erövringen som kommer vara i närmare 300 år, så det centrala fästet på ön under den här tiden är Visborgs slott, som ligger alldeles i anslutning till Visby. Det finns bara rester kvar i det eftersom danskarna spränger det på 1670-talet. Men tidigare så finns flera olika borganläggningar och lokala försvarsanläggningar på ön. Men Gotland blir återigen svenskt 1645 och i freden i Brömsebro. Och en sak som sker i samband med det är att en befästningskommission för Gotland sätts samman. Och man börjar rekognosera under 1650 med generalkvartermästaren Värnsköld. Och man beslutar om att en av de centrala platserna, förutom Visby och Visborgs slott som är den stora befästningen, så behöver även Slite befästas. Särskilt ön Enholmen som ligger i inloppet i Slite hamn. Och det här är en sån här återkommande plats som kommer att vara befäst i flera hundra år. Men 1657 så börjar man bygga befästningen Karl Svärd på ön Enholmen i Slite hamn. Och om man går in och tittar i såna här kartappar och liknande så kan man ganska lätt se stjärnmönstret på den här ön Enholmen. Det är en klassisk befästning, inledningsvis med fyra bastioner, jordvallar emellan. Senare på 1700-talet så bygger man ut en femte bastion på den här ön. Problemet är att den här befästningen blir egentligen aldrig färdig. Utan byggnadsbebyggelsen av Enholmen och fästningen Karlsvärd pågår i vågor egentligen under 1600-talet och även under 1700-talet. Under Skånska kriget på 1670-talet så kommer danskarna tillbaka och återerövrar ön 1676. Men eftersom Sverige står segrande i Skånska kriget så återlämnas Gotland till Sverige. Och danskarna spränger Visborgs slott när Gotland återlämnas då 1679. Nästa stora så här, centrala fas i Gotlands försvarshistoria, det är ju egentligen det strategiska läget som förändras med Stora Nordiska kriget. Efter inledande svenska framgångar mot Ryssland, Danmark, Sachsen, Polen så erövrar egentligen Ryssland Nyenskans och man når Östersjön. Och det kanske mest centrala är ju grundläggandet av Petersburg 1703. Samtidigt som också de baltiska provinserna erövras. Så det här innebär lite längre fram att det kommer en rysk flotta även i Östersjön. Och det förändrar läget för Sverige i stort men också för Gotland. Det riktigt stora omslaget kommer dock med 1709 och Poltava. När Sverige hamnar i ett mycket mer defensivt läge efter man har förlorat armén nere i Ukraina. Under den här perioden, alltså 1710-talet, så börjar man rusta upp. Bland annat Karlsvärds fästning på Enholmen. Det är nu man bygger den femte bastionen. Den är dock inte färdig förrän 1741, alltså under hattarnas ryska krig. Men ändå, man inleder. Man bygger också batterier på fastlandet och förstärker olika befästningar. Ryssarna gör olika strandhugg under 1717, 1718. Också 1719 på Gotland. Men det är endast smärre plundringståg och man bränner liksom några smärre gårdar och dylikt. Det är inga större invasioner egentligen. Nästa större händelse i samband med det här befästandet av egentligen Slite hamn, som är den bästa hamnen på östra Gotland. En säker hamn och det är fortfarande en av de hamnar som man än idag diskuterar som strategiskt avgörande. Och det är omkring 1788, eller ganska exakt 1788 faktiskt, i samband med Gustav den tredjes ryska krig, när artilleriet från Enholmen och Karlsvärd flyttas över till Finland och befästningen rivs. Man river vallarna och de befästningsmurar som finns på platsen. Och det kan man ju tycka verkar lite suspekt. Men problemet är ju som sagt att om man inte har en besättning i den här befästningen så kan den ryska flottan ganska snabbt sätta sig i besittning av den här befästningen och själva då egentligen blockera hamnen eller ta över hamnen. Så det finns en poäng att man faktiskt också river befästningen eftersom den inte ska användas. Under finska kriget som ju kommer några år senare så är Gotland egentligen obefäst. Det finns lantvärn på ön som håller på att sättas upp. Men det här är den senaste gången som Gotland på allvar angrips. Och det är när en rysk styrka under generalamiralen Nikolaj Andrejevich Bodisko landstiger på sydöstra Gotland i Fluntinge fiskeläge i april 1808. Och han marscherar egentligen till Visby och sätter sig i besittning av ön. Men tvingas egentligen lämna i maj 1808 eftersom att han blir avspärrad av flottstyrkor och liknande. Och med det så inträder egentligen också en ny fas.
Men när du säger att Gotland var obefäst, då var det så att det fanns ingen svensk militär där utan det fanns någon form av lantvärn.
Ja.
Så det är en situation inte helt olik, i viss mån lik med den 2008.
Ja.
När man drar tillbaka trupp från Gotland och Gotland lämnas.
Ja.
Lite vind för våg.
Ja, det gör det.
Jo, det är nya tider. Ja. Finska kriget har varit, året är 1809. Mm. Finlands saker inte längre vår, för att hårdra det lite. Och Sverige ska återuppfinna sig själv nu. Mm. Kronprins, den kommande Karl den 14 Johan.
Ja.
Det är i princip han som sitter vid rodret.
Ja.
Även om det inte är så officiellt ännu. Var befinner sig Gotland i säger det nya strategiska konceptet för Sverige? Mm.
Ja, det som inträffar egentligen med Karl Johan och kronprinsen och den senare kungen som sagt, det är ju att Sverige uppfinner sig själv som vad ska vi säga, neutral småstat i norra Europa. Man tänker sig att man kan inte återerövra Finland. Sverige ska heller inte gå i konflikt med stormakter som Ryssland eftersom man då riskerar att gå under. Istället ska man ha inom citationstecken naturliga gränser, det vill säga hela den skandinaviska halvön, så att Norge tvingas in i union med Sverige och reducerar då Danmark till en småstat till lika. Så Sverige blir egentligen en europeisk neutral småstat. Det här brukar kallas 1812 års politik och får väl egentligen sin fulla innebörd egentligen 1814 med fälttåget i Norge. Men Gotlands roll blir ju lite problematisk eftersom att nu blir Östersjön en vallgrav. Det vi ska komma ihåg är också att Åland är ju i rysk hand, vilket innebär att ett anfall mot Stockholm kan utföras ganska snabbt. Och det som kommer under 1820-talet med bland annat Johan Petter Lefrén och andra militära tänkare, det är det som kallas för centralförsvarsprincipen. Det vill säga att Sverige ska försvaras från dess centrala delar, det vill säga området mellan Vänern och Vättern där man lätt kan försörja en större armé. Där ska det finnas en underhållsfästning, Karlsborg. Och det ska finnas operationsfästningar i trakten av Askersund och av Jönköping, så att säga, söder om och norr om Vättern. Gotland däremot kommer få försvara sig själv. Det finns ingen möjlighet att försvara Gotland från fastlandet, att föra över trupp och liknande. Under 1800-talet så är flottans roll också ganska begränsad i det svenska försvarskonceptet. Det handlar främst om mindre fartyg, roddarfartyg som man tänker sig ska kunna tjänstgöra även på de stora sjöarna eftersom man bygger Göta kanal. Så att det finns liksom en sån här strategisk tanke att man med små roddarfartyg försvara Sverige. Lösningen på det här det är egentligen också att Gotland får det första riktiga värnpliktssystemet i Sverige. Gotlands nationalbeväring 1811 och ungefär 6000 man tas ut på Gotland. 1839 så genomförs en stor befästningskommission i Sverige och återigen så beslutar man att vi ska befästa Enholmen i Slitehamns inlopp. Lite längre fram under 1850-talet så kommer ju Krimkriget. Och Krimkriget får ganska stor betydelse för Gotland och Gotlands befästande. Eftersom att Fårösund blir en öppen hamn där brittisk-franska eskadrar har sitt underhåll. Både under 1854 och 1855. Så att det spelar en högst väsentlig roll just för Gotland och Gotlands befästande. Slita hamn däremot är stängd. För i Slita hamn så ligger en eskader från den svenska flottan. Och 1854 så börjar man också bygga på det som är Enholmens fästning. Och den står färdig egentligen 1858. Och det är den befästning som man, om man nu är i Slite, så är det den befästningen man ser ute på ön. Det är två stycken donjoner i sten som ligger, stenläggningar. Själva ön Enholmen finns ju ingen förbindelse dit, så man får hyra båt om man inte har sin egen för att ta sig ut till ön. Men det är väl värt ett besök. Man redan mars 1854 så har man lagt en liten artilleribesättning med 8 stycken 12-puntskanoner och ett kompani med så kallade jägare ur nationalbeväringen. Och jägare i det här fallet är alltså de yngsta värnpliktiga. först är man jägare och sen så blir man, tror jag, man blir skytt. Och till sist, om man, de äldre värnpliktiga kallas för pikgubbar. Det är liksom, de har någon sån här åldersindelning. Så 1858 står fästningen färdig med två stycken donjoner, kassematter, med tyngre artilleripjäser. På 1880-talet, när man återigen börjar förstärka de här befästningarna, så förläggs trupper också till Enholmen. Annars så har man ingen fast befästning där. Det är nämligen så att 1886 så sätts Gotlands artillerikår upp. Och där finns det också ett fästningskompani som är avsett just för Enholmens fästning. Det som ju också sker, det är det att Fårösund har ju visat sig vara en ganska viktig plats. En bra hamn på norra Gotland som är tillräckligt stor för att härbärgera ganska stora flottstyrkor. Så det här är en av de platserna tillsammans med Slite som hela tiden kommer ligga i centrum för befästandet av den här ön. Men Fårösund är obefäst ända fram till 1880-talet. Och rysk-turkiska kriget är egentligen det som aktualiserar den här frågan när Ryssland börjar
1877.
Ja, precis.
78.
Exakt så. När Ryssland angriper Rumänien och försöker gå söder. Man angriper egentligen ottomanska imperiet och så kommer Rumänien och Bulgarien ut ur det här egentligen. Och det är ganska stora ryska framgångar och den ryska krigsmakten visar sig för en gång skulle vara ganska kompetent och lyckas med sina föresatser. Men på 1880-talet så börjar man bygga ut befästningarna i Fårösund. Man bygger tre batterier. De ligger kvar än idag. Man kan se samtliga av dessa. Det första batteriet, eller som kallas egentligen det mellersta batteriet, det är där det idag finns ett hotell som är öppet på sommaren och heter Fårösunds fästningshotell, om jag inte missminner mig. När man kan bo i kassematter.
Blir man satt på fästning?
Man blir satt på fästning faktiskt. Det är precis det man blir. Det finns också ett batteri i norra gattet som ligger innanför ett fågelskyddsområde, men det är också det bäst bevarade batteriet. Och sen finns det också ett tredje batteri söderut nere på Bungenäs. Samtliga de här var egentligen beväpnade med 8 cm kanoner eller grövre pjäser. Det är också här man har minlinjer på 1880-talet, för det är under 1880-talet så kommer sjöminan på allvar i Sverige.
Du menar torpeder?
Ja, jag menar det. Namnfrågan är inte klar. Man har inte bestämt sig. Självgående minor och liknande. Mina och torped är lite samma sak under den här perioden.
Nej, namnet var inte helt självklart.
Nej, det är inte helt självklart.
Så 1886, minlinjer läggs ut.
Mm.
Och första världskriget nalkas.
Mm.
Nu är det så att en del stater, militära tänkare, de känner, de har någon form av föraning av det kommande kriget. Men hur planerar man i Sverige då för försvar av Gotland i fall av större konflikt? Mm.
Precis. Det här är ju egentligen, om vi tidigare pratat om centralförsvarsprincipen. Så det som blir allt tydligare under 1880-talet tillsammans då med järnvägarnas utbyggnad, det är ju det här med periferiförsvaret.
Så polärt.
Det är oerhört polärt. Sen är det ju så här att under hela 1800-talet har det funnits tänkare och officerare som har talat för periferiförsvar. Och efter 1880-talet finns det också tänkare som talar för ett centralförsvar. Så det är liksom inte renodlade ståndpunkter. Men om man ska beskriva det historiskt så att säga, så Norrland blir oerhört viktigt, Bodens fästning, sådana saker. Men också flottans roll återkommer med pansarskepp som börjar byggas från 1880-talet. Och en ganska viktig sån här central punkt, det är 1888 års generalstabsfältövning. När man delvis försöker hantera Gotland, men man hanterar också Norrland. Prins Karl skickas ut till Gotland med uppdrag att liksom utarbeta förslag till befästningar. Och de platser man tittar på, det är alltid samma. Slite och Fårösund, där det liksom finns befästningar. Men hur ska de här byggas ut? När vi sen närmar oss 1900-talet så på Gotland så finns det ju redan ett värnpliktsförsvar. Men när värnplikten på allvar införs 1901 så blir då nationalbeväringen Gotlands regemente, heter I-27 inledningsvis. Och 1901 återigen så blir A7, det blir Gotlands då artillerikår, 3 fältbatterier och ett positionsbatteri. Så att värnpliktsförsvaret är egentligen en uppdatering av nationalbeväringen.
Är det utbyggnad i form av...
Ja, det blir fler soldater, men egentligen inte så stor. Jag tror man får längre utbildningstid främst. Numerären är ungefär densamma. Utan det är främst mer längre utbildningstid. Också det som kallas för repetitionsutbildningar. Därför att beväringsinstitutionen under 1800-talet har ganska kort övningstid. Men Gotland skiljer sig, man har längre övningstid. Men Gotlands nationalbeväring liknar ju mer än egentligen någon form av folkmilis, mer än någonting annat. Men det som sker också i samband med det här är ju dels rysk-japanska kriget som börjar 1904, vilket då sätter igång byggnadsprojekt i Sverige. Men vi har också det att ungefär samtidigt så intensifieras ju egentligen unionskrisen. Så att vi har liksom ett potentiellt krig med Norge. Samtidigt som rysk-japanska kriget innebär att Rysslands ögon är fästa på Asien och kriget med Japan. Och det finns ingen rysk flotta i Östersjön. Så läget är ju ganska positivt för sig.
Ryska flotten är fäst någonstans vid Stilla havets botten.
Ja, i Tsushima-sundet. Ja. Men man börjar bygga ut batterier vid Slite. 1904 byggs ett batteri som kallas för Mojner vid det som kallas för Sju strömmar. Det är alltså egentligen i trakten av Slite sopstation egentligen, ungefär i de områdena. Det är fortfarande militärt område.
Det är lättåtkomligt, så det går att
besöka. Man ser det, man kan besöka det. Och där ligger då fjärde batteriet och Gotlands artillerikår. Enholmens fästning är ju föråldrad. Den är byggd på 1850-talet, men den är egentligen föråldrad redan när den är byggd. Va? Alltså färdigbyggd, som ganska vanligt förekommande. Så den tas ur bruk 1905. Fårösund, de befästningarna finns ju från 1880-talet, som är något mer moderna. I samband med det här så grundläggs ju också kustartilleriet som eget truppslag inom marinen 1902. Och till Fårösund så skickas då förband och enheter ur KA1 i Vaxholm. Och Fårösunds befästningar kallas då Fårösunds kustposition. Och det är de här första, andra och tredje batterierna från 1880-talet. Och under första världskriget så kallas den Fårösunds fästning. Och här upprättas 1915 Fårösunds kustartilleridetachement. Och de här batterierna från 1880-talet beväpnas med något mer moderna lätta pjäser. 57 mm kanoner från kanonbåten Thule. Men viktigt också är givetvis strålkastare för att kunna belysa, alltså för att kunna strida på natten. Det tredje batteriet på Bungenäs har tyngre pjäser med längre räckvidder. 17 cm kanoner och från 1915 15 cm kanoner. Här ligger också fästningsinfanterikompanier och Gotlands infanteriregemente. Och det är egentligen så, det är Fårösunds fästning som primärt är bemannat under första världskriget. Och tillsammans då egentligen med en ny fästning som man börjar bygga 1904 i samband med rysk-japanska kriget. Därför nu tänker man sig att man måste kunna försvara den här ön med viss uthållighet. Och i Tingstäde, som är då en förrådsfästning på centrala Gotland, vid det som är Tingstäde träsk, det är den största sjön på Gotland, så där har man alltså egentligen en vattenreservoar. Men det är också en förträngning på vägen mot Visby från norra Gotland, mellan en sjö och havet. Och där lägger man Tingstäde fästning. Den består av 6 större skansar. Den står färdig 1914. Den största skansen är skans 1. Och det är en artilleri- och infanteriskans. Ligger där fästningsmuseet ligger idag, alldeles vid kyrkan. Det finns 2 museer i Tingstäde idag av militärt slag. Gotlands försvarsmuseum med mängder av pansarfordon, artilleripjäser och så vidare. Det är faktiskt ett ganska intressant museum. Sen finns det då fästningsmuseet där man kan gå in i Tingstäde fästning. Och den ligger några hundra meter bort vid kyrkan som sagt. Under första världskriget så finns 300 man förlagda i den första skansen. Och det finns egentligen, samma sak sker under andra världskriget för den delen, att man har en bemanning av skansen. Och på det här, i den här befästningen så finns också då 8,4 centimeters kanoner och olika kulsprutor. Senare byggs då ytterligare skansar. Skans 2, skans 3, skans 4, skans 5 och så vidare. Och i det här området så är det egentligen tänkt att ungefär hela Gotlands regemente ska finnas förlagt. I Tingstäde fästning så finns det också de centrala förråden i det här området för att kunna underhålla de styrkorna på Gotland. Tingstäde är ju också då, de här befästningarna, de är ju, används egentligen av repetitionsförband eller förband på reputbildning. Ända fram till 1970-talets början så finns det förband ibland förlagda i de här. Så att det är de här nya, så att säga, skansarna man bygger under första världskriget. Fårösunds fästning, den läggs ner alldeles efter första världskriget i försvarsrevisionen 1919. Och det har egentligen att göra med att befästningen är för gammal. Inte det att Fårösund inte behöver befästas, men man väljer att inte göra någonting åt det. Och då är det egentligen den centrala fästningarna som finns. Det är ett batteri kring Slitehamn och sen så är det Tingstäde fästning där Gotlands regemente tillsammans med delar av artilleriet ska finnas. Det är så som Gotland är befäst under hela mellankrigstiden.
1935 lägger Försvarskommissionen fram sin betänkande.
Ja.
Som mynnar ut i 1960 års försvarsbeslut.
Nej, 1936.
1936 ja. Års
försvarsbeslut.
Försvarsbeslut.
Ja, inte 1960.
Den mynnar ut i 1936 års försvarsbeslut.
Ja.
Inte 1960 års försvarsbeslut.
Just så.
Som innebär en utbyggnad från ganska blygsamma nivåer av försvarsmakten. När man försöker bygga i kapp den egna kapaciteten.
Ja.
Med det geopolitiska läget som blir allt tråkigare.
Ja.
På det så bryter andra världskriget ut. Ja. Det startas närmare sagt i vår närregion av Tyskland. Ja. Och Sovjetunionen i september 1939. Vad innebär det för Gotland och läget som skiftar ju under andra världskriget, där de kanske ser att fram till 1943 så finns det tyskt hot med avtagande
absolut. Alltså det stora problemet med att vara på en ö, det är ju det att om du nu ska försvara en ö så är det givetvis svårt för den som ska anfalla, eftersom han måste komma över havet, han måste försörja sig själv och så vidare. Problemet är att detsamma gäller dig själv. Du kan vara ganska avspärrad på den här lilla ön, även om det är Östersjöns största ö. Men under första världskriget så är det alltså ubåtskriget i Östersjön är inte särskilt omfattande. Och det är inte så många flottstrider egentligen i Östersjöområdet. Så att relationerna med fastlandet kan upprätthållas under första världskriget. Annat är det egentligen under andra världskriget. Men om man återvänder egentligen till det som försvarskommissionen kommer fram till, och det som leder in i 1936 års försvarsbeslut, det är ju det att vi måste bygga ut kustartilleriförsvaret på ön. Därför att, och det här är också en sån här återkommande problematik med att försvara en ö. Det liknar lite centralförsvarsprincipen i stort. Ska jag försvara hela ön, alla kustremser, om nu fienden ska landstiga någonstans, då kommer jag vara svag överallt. Och fienden kommer att komma i land, eftersom det är fienden som väljer tid och plats för anfallet. Och då kommer jag vara svag överallt. Eller ska jag samlas centralt? Och sen när fienden har landstigit slå till med allt jag har. Tingstäde fästning där Gotlands regemente ska vara i den tanken. Vi kommer inte kunna stoppa honom direkt utan fanskapet kommer komma i land och sen kommer vi liksom ta. Så att under 1930-talets slut så gör man försvarsplanerna för Gotland. Och de här försvarsplanerna kommer få långt liv. Därför att det är samma principer som hela tiden finns. Alltså samlat eller vara ute i vindloppen och liknande. Men kustartilleriet återupprättas kan man säga på Gotland. Men efter 1936 års försvarsbeslut. Fårösund, återigen, viktig replipunkt för flottan. Där förläggs också flyg. För 1937 så bygger man ett flygfält på Bunge för marinspaning. Man sätter också upp rörligt kustartilleri just för att försvara det här området. 1 augusti 1938 så sätts KA3, Gotlands kustartillerikår, upp i Fårösund under majoren Gösta Möller som är chef för förbandet. Och Fårösunds befästande hänger egentligen ihop med försvaret av hela norra Gotland. Viktigt att tänka på här är att ska man försvara liksom norra Gotland så när fienden väl har landstigit så finns det ytterligare en förträngning. Den kallas för Lärbropasset eller Lärbrolinjen. Det är den trängsta platsen på norra Gotland där man behöver bygga kortast försvarslinje. Så där bygger man också en försvarslinje. Under de här första åren så är det ännu inte självklart hur kustartilleriet ska utformas. Det har lite att göra med liksom hur tunga batterier behöver vi lätta, var ska de ligga, lokalisering och sådana saker. Chefen för Gotlands kustartilleriförsvar föreslår i september 39 att det behövs 6 stycken fasta svåra batterier, 9 lätta batterier, luftvärnskanonbatterier, luftvärnsautomatkanoner av olika slag, lyssnarapparater för att upptäcka flyg, strålkastare men också luftvärnsautomatkanoner för att försvara hamninlopp mot motortorpedbåtar. Han tänker sig en sydlig spärr med tungt batteri och lätta batterier, alltså kring Bunge. Det är samma platser hela tiden egentligen. En nordlig spärr vid norra inloppet i Fårösund med likaledes ett tungt och ett lätt batteri. Och likt spärrarna i kustartilleribefästningarna inne på fastlandet så finns det också tungt batteri. Det förlades till Hultungs. Det ligger en plats med en gård som heter Hultungs i anslutning till Fårösund. Där läggs ett tungt 21 cm batteri som står färdigt i juli 1939. Och batteri Trälge som är vid norra inloppet står färdigt ungefär samtidigt. Så man har liksom börjat bygga de här redan innan egentligen planerna är helt klara. Till det så kommer också minspärrtroppar. Och man genomför också mineringar i Enholmen, alltså i Slitehamn. Och under andra världskriget så är beredskapen inom KA3 och egentligen Gotlands kustartilleriförsvar ganska hög. Men man har också ganska stora brister därför att ingenting är utbyggt för att hantera beredskapen. Så att man har inte så stora förläggningar. Utrustningen är ganska bristfällig så man behöver låna material och man köper in lokal material, cyklar och lyktor och spadar och allt möjligt som behövs egentligen. Men i och med krigsutbrottet så organiserar man försvar, säkerhetspiketer som de kallas, vid norra och södra inloppen samt lite luftvärn. Och de första dagarna i december, 4-5 december, så börjar fastlandsbeväringarna att rycka in. Mineringarna är färdiga den 4 september 1939. Och från september så delas kustartilleriet i Fårösund i Fåreområdet in i 3 sektioner. Den första sektionen med en stab som hanterar då egentligen norra inloppet, precis som förslaget var. Där byggs då batteri Trälge som jag nämnde. Det står färdigt 1939, utgår ur organisationen 1999. Beväpnat med 3 stycken 15,2 cm kanoner modell 98. Och luftvärnsautomatkanoner och lite andra såna här saker. Sen finns det lätta batterier. Ett lätt batteri också som försvarar minspärren. Det som kallas minspärr Fårö norra. Sen finns det ytterligare en sektion, en stab i Bungenäs. Och där ligger ett tungt batteri på Bungenäs. Också står färdigt 1939, utgår 1958 i organisationen och ersätts sedan av nytt batteri. Men det är också sådana här 15 cm pjäser. Till det så ligger det fyra stycken lätta batterier också. Alltså sådana här med 57 mm kanoner och en minspärr. Sen ligger det tunga batteriet Hultung som jag nämnde. I Slite så finns det också en spärr, det så kallade Slite-detachementet. Och det här är underställt egentligen armén och det norra försvarsområdet för Gotland. Under en illuster arméöverstelöjtnant som heter Uno Broms. Bara namnet är fantastiskt. Har man inte en överstelöjtnant som heter Uno Broms så har man aldrig levt. Men den här mannen ägnar sig bland annat åt att försöka beskjuta rörliga sjömål med pansarvärnskanoner från land. Och då är det egentligen Bofors 37 mm pjäser primärt som man använder. Men man använder också luftvärnsautomatkanoner för att försöka bekämpa sjömål. Spärrchefen sitter på Lotsbacken i Slite. Det är också där man har bäst utsikt över just inloppet och Enholmen. Batteri Slite, det som tidigare har varit egentligen batterimojner och i de områdena. Tre stycken 12 cm kanoner går ur tjänst 1978. Batteri Asunden, på andra sidan ligger ett lätt batteri, en minstation. Sen finns det också minspärrar i Visby, ligger också på norra Gotland vid Bläsekalkbruk. Och sen så har man olika luftvärnsbatterier egentligen. Sen finns det minspärrar i andra hamnar också. Bland annat Klintehamn, den stora hamnen egentligen. Och det är Burgsvik, Ronehamn och Visby. Det finns en sån här liten spännande sak som jag inte nämnde när det gäller batteribläse. Och det är ju det att det är inte så att man har byggt ut alla telefonförbindelser och sambandssystem på ön för att hantera den här utbyggnaden. Så batteriet i Bläse, vilket är då ett 57 mm kanonbatteri som är färdigt 1940 och går ur organisation 1980. Den har en telefonförbindelse delad med Konsumbutiken och ibland så blir det vissa sammanblandningar med vem man når, om man når Konsum eller om man når batteriet. Till det här så lägger man också rörligt kustartilleri med 10,5 cm kanoner och sedan också det som inledningsvis kallas sjätte batteriet, senare kallas det alltid för sjunde batteriet. Och det här fanns också kvar ända till 1990-talet. Och det är rörliga tre stycken 15,2 cm kanoner modell 37. Och de lever kvar under lång tid i kustartilleriets organisation.
Magiskt.
Visst är det. Det man kan också säga om andra världskriget är ju det att på den här ön så är man avspärrad under stora delar av kriget. Alltså särskilt 1943-44 och framåt när de sovjetiska ubåtsoffensiverna genomförs under sommarmånaderna. När den tyska malmtrafiken går i Östersjön. Hösten 44, om jag inte missminner mig.
Upphör ju den trafiken.
Ja, visst, men det är då som Hansa-katastrofen. Färjan Hansa 6, bland annat. Så att den här ön är... Man känner sig ganska så avspärrad på de här platserna.
Det är inte den ö som vi känner idag.
Nej.
Det vill vi säga.
Inte riktigt. Men problematiken är densamma.
Nu vill jag säga att... Med det så här att om vi följer en kronologisk linje... Då hamnar vi direkt från andra världskriget... in i... kalla krigets kustartilleri, kustförsvar på Gotland. Och som vanligt så är det både en kontinuitet med det som redan finns.
Ja.
För mycket har man byggt och saker flyttas kanske inte alltid så lätt.
Nej.
Saker är dyra och temporära lösningar som vi en gång konstaterade tenderar att bli tämligen permanenta. Mm. Men hur möter man nu det här nya hotet som du nu på Gotland sannolikt uppfattas som huvudsakligen sovjetiskt, även om man kanske inte deklarerade högt.
Nej, det som alltså vi har ju de generella förändringarna när det gäller kustartilleriet med utbyggnad av nya pjässystem och pjäsutveckling och liknande. Men för svenskt vidkommande så är ju den strategiska problematiken att Sovjetunionen befaras kunna anfalla till lands i norra delen av Sverige, över Nordkalotten, Murmanskriktningen, över Finland, eller komma över havet mot Stockholmsområdet eller Skåne. Alternativt så är Gotland ett delmål, att Gotland kommer tas först och sen fortsätter anfallet, eller isolerat anfall mot Gotland. En problematik som hela tiden finns under kalla kriget och delvis även under andra världskriget, det är ju det här: hur ska man vid ett överraskande anfall kunna försvara Gotland? När man gör planeringen för Åland så gör man ju också man utreder vad flottans primära uppgifter är. Den första uppgiften för flottan är att minera området söder om Åland. För ingenting får komma liksom norrut Bottenviken och Bottenhavet. Det andra man ska göra är att minera säkra passager till Gotland. Och därefter följer konvojering av förband till Gotland. Först Åland, men sen Gotland. Problemet här är att det är inte säkert att man hinner med allt det här. Och därför så är det mycket möjligt så att Gotland kommer få slåss med det som finns där. Det vill säga de gotländska värnpliktiga. Bara. Så under hela kalla kriget så finns det två stycken planeringar egentligen. En för om man bara har det som kallas för A-omgången. Det vill säga de gotländska förbanden. Och då lägger man de gotländska värnpliktiga, eller krigsplacerar dem, i några specifika förband som man kan mobilisera. Det är två eller tre stycken bataljoner.
Oavsett om de har fått sin utbildning.
Ja, nej, men alltså de får sin utbildning på Gotland. Okay. Nästan alla gotlänningar utbildas på Gotland.
Okay.
Ja, alla i stort sett. Och det är just för att du snabbt ska kunna mobilisera dem och ha dem så att säga i det här. Sen har man det som kallas för B-omgången, och det är fastlandsvärnpliktiga som får sin utbildning på Gotland men mobiliserar på fastlandet för att sen flygas över eller åka båt, färja över. Den här förstärkningsoperationen kallas för guten. Hur man liksom ska... Primärt tänker man sig att när vi kommer fram under 1980-talet så finns ju fortfarande linjeflyg, det vill säga statligt flygbolag. Alla deras flygplan är krigsplacerade för att hantera dels att flyga soldater till övre Norrland men också till Gotland. Och förstärkningsoperationen för Gotland heter guten. Så man ska flyga över värnpliktiga. Och de har sin personliga materiel på fastlandet och sin tunga materiel på ön. Så att den här frågan om man får förstärkningar eller ej, det vet man inte. Så det finns två planeringar egentligen. Det som också är att Gotland betraktas ju egentligen, om man nu ska slåss så länge det går, så man lägger inte den nyaste materielen på den här ön. Utan på Gotland hamnar äldre materiel primärt. Det är därför de har olika typer av... Det som blir rester på fastlandet skickas till Gotland och där gör de sin sista tjänst.
Det är fortfarande en stor volym då?
Det är stor volym av... Ja, absolut. Det är det. Så det är äldre materiel i ganska hög utsträckning. Men försvarsplanerna är de samma. Befästande av Slite, Fårösundsområdet, det vill säga norra Gotland. Lärbrolinjen som en väldigt viktig försvarslinje. Och sen pendlar man mellan olika såna här lösningar under kalla kriget. Om man nu ska liksom placera ut förbanden på ön. Eller om man ska ha dem centralt grupperade för att sen slå starkt och så vidare. Det finns olika chefer som argumenterar för olika delar. Men generellt så kan man inte, eftersom det är en ö, så kan du inte helt separera kustartilleriförsvaret från lokalförsvaret, från det hela försvaret. Det här är liksom en helhet. Va? Men under kalla kriget så finns det aldrig något flyg fast baserat på Gotland. Bara som en extra bas. Det finns heller egentligen inga större flottförband. Bevakningsbåtar, mineringsavdelningar, men ingenting stort som förläggs här. Så att det här är egentligen en kustartilleri- och arméorganisation egentligen. Men under kalla kriget, om vi tittar exempelvis 1980- så är Gotland indelat i 3 stycken försvarsområden. Ansvar för sydöstra Gotland har 701:a stridsgruppen. Chefen är chefen också för A7, det vill säga Gotlands artilleriregemente. Han har sin stab i Stånga. Den här består av, förutom då lokalförsvarsförband, då av ett spärrkompani ur kustartilleriet i Djurgården. Och då ligger det ett sånt här 7,5 cm tonautomatpjäs modell 57. Det ligger också 2 stycken minspärrar i området. Utöver det så finns det 5 stycken värnkompanier som skyddar olika områden. Och de är av olika typ. Vissa har gamla stridsvagnstorn som är fastsatta som i bunkrar. Andra har bara kulsprutor och så vidare. 703:e stridsgruppen har ansvaret för östra Gotland. Chefen är chefen för LV2, Gotlands luftvärnskår. Det finns 2 stycken värnkompanier. Fröjel och Klinte. En och en i Visby. Och det har de också gamla luftvärnskanoner och liknande. Inte långt från Visby så ligger också Gotlandsbrigaden. I triangeln Visby-Roma-Tingstäde. Det är där huvuddelen av det. Och Gotlandsbrigaden är lite annorlunda. Den är liksom en annan sammansättning. Med ibland 4, ibland 5 lite svagare pansarbataljoner. Istället för 3 pansarbataljoner som är starka. Och en mekaniserad bataljon som det kallas under 1980-talet. Den 4:e ligger i Kappelshamnstrakten på norra Gotland. Och en ligger i Stångatrakten, södra Gotland. Den 5:e bataljonen. Och anledningen till att man har placerat ut mekaniserade eller stridsvagnsbataljoner i de här områdena, det är just att man befarar luftlandsättningar som man behöver kunna slå snabbt. Särskilt i Stångatrakten, där chefen för 701:a stridsgruppen har sin stabsplats. Det är det som är syftet och det är därför man har de här värnkompanierna. Sen har vi det som är Gotlands kustartilleriförsvar som har ansvar för norra Gotlands slitområdet och Fårö. Och chef för det är chefen för KA3, Gotlands kustartilleriregemente, Fårösund. Och det är samma spärrbataljoner. Trälge för norra inloppet till Fårösund. Där ligger också ett batteri i Kappelshamn som är aktivt fram till 2002 och ett antal minspärrtroppar. Spärrbataljon Bunge, där ligger ett tungt batteri, 15 cm pjäser. Som är aktivt fram till 2000 när allting läggs ner. Det ligger också ett på Fårö. Ett 7,5 cm batteri som är aktivt fram till 2002. Byggs 1970. Det finns luftvärnstroppar och kanonbatterier i Slite. Och det finns andra många såna här saker. Minspärrar i Klintehamn, Börsvik, Ronehamn och Visby. Så det finns liksom olika såna här saker. I det hela. Slite, det är en egen spärrbataljon. Där finns det 2 olika batterier. Bland annat det som är Slite 1 på Asunden byggs 1978. Ett 1270-batteri. Ersta batteri som de kallas också. Det går ur tjänst 2006. Det ligger ett batteri som kallas för Slite 2 vid Sankt Olofsholm. Det är också ett sånt här modernt tornautomat pjäs modell 57. Sen finns det också ett batteri i Kälder och det finns också ett minspärrtroppar, rörlig spärrbataljon finns också på Gotland. Och sen så finns det då det här 7:e kustartilleribatteriet med sina 15,2 cm kanoner. De finns kvar hela vägen in i 1990-talet. Men problematiken är densamma. Det finns sällan några större förband på Gotland annat än om där allting är fullt mobiliserat. Så att en stor del av planeringen för Gotland är, ska man klara sig själv eller ska man klara sig liksom, eller måste man ha hjälp från fastlandet? Och sen är det ju så här att om man nu tittar på vilka angrepp som har riktats mot ön, så att det har sällan kommit någonting stort annat än 1361. Då har man liksom, då har det kommit någon som vill invadera. 1808 så kommer i och för sig ryssarna i den i den tanken att erövra ön, men de är inte tillräckligt starka för att göra det. Så att, och efter det här så blir Gotland igen, som sagt, kan man säga, utan försvar. Det finns hemvärn på ön efter man lägger ner Gotlands regiment, och sen så återupprättar man det nu.
Och vart landar du oss?
Ja, problematiken är alltid densamma. Det är det att om ett område inte är befäst eller försvarat, så är det då är det lättare för en potentiell fiende att ta det. Alldeles oavsett om det ligger förband med äldre utrustning som försvarar ett område, så är det ändå någonting man måste ta hänsyn till. Egentligen. Och vissa av de här inloppen, och det som man diskuterar idag, det är ju det att Slitehamn är ju fortfarande högst väsentligt och oerhört viktigt, den hamnen. För det är den enda större hamnen på östra Gotland. De andra som Djurgården och Katthammarsvik och När och alla de här, eller Ronnehamn, de är inte särskilt stora. Du kan lasta ut mindre förband där, men inte någonting större. Annars är det Klintehamn och Visby och Kappelshamn. De ligger på västra sidan av Gotland.
Och Sverige till...
Ja,
fastlandet.
Precis
rättare
så.
Sagt. Det är inte utan att det blir intressant att se om hur Gotland kommer nu pusslas in i,
ja, Gotland, alltså,
i NATO-pusslet.
I NATO-kontexten så är det ju återigen så här att Sverige är ju inte gränsland till Ryssland eller liknande. Förutom Gotland. Gotland är det som har åtminstone en havsgräns till Königsbergområdet. Och det ställer lite andra krav på Gotland. Men kraven är ju återigen de samma. Alltså, hög beredskap, vad kan vi få från fastlandet och vad kan vi inte få från fastlandet? Hur lång tid tar det? Vad måste finnas? Kommer det vara så att vi måste slåss med det vi har här och nu? Eller kommer, alltså, det är samma problem som du behöver hantera. Och det är ingen skillnad om det är liksom år 1900 eller om det är idag. Problemet är detsamma.
För att det är geografin som, ja, sätter utmaningen.
Geografin sätter utmaningen i det här.
Förutsättningarna.
Ja, förutsättningarna. Mm. Och infrastrukturen lägger sitt till egentligen.